Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala säger فَلَا أُقُسِمُ بِالشَّفَقْ وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقْ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقْ. Så jag svär vid skymningens röda ljus och natten och vad den omsluter med sitt mörker och månen när den blir full. Här svär Allah subhanahu wa ta'ala vid tre tecken som alla har med natten att göra. Tre stora tecken som har med natten att göra. Och som vi tidigare har sagt så svär Allah på exakt vad han vill. Men människan får endast svära på Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah svär här vid natten och vad den omsluter. Många av folket av tafsir nämner här att omsluter, yani natten samlar ihop. Den omsluter ju allt, men den liksom samlar ihop vad som har varit utspritt på dagen. Djuren går ut och betar på dagen, men när natten kommer så går de tillbaka och samlas. Familjen har varit utspridda på dagen, men på natten så samlas de i hem. Och sen säger Allah, afwan, i versen innan, så jag svär vid skymningens röda ljus. Vi glömde bort den versen. Skymningens röda ljus, och här säger de flesta i tafsir att det är det röda ljuset som är innan tiden för Isha kommer. Solen går ner. Nu är det Maghreb. Solen har gått ner. Efter en stund så ser man ett rött ljus vid horisonten. Och det här tyder på att Maghreb-tiden fortfarande är inne. Men när det här ljuset har försvunnit, då har Isha gått in. Okej? Så man behöver inte alltid följa tabellerna, utan när det röda ljuset har försvunnit från horisonten så har Isha gått in. Men det brukar vara cirka en timme 20 minuter efter det att Maghreb har fallit in. Och så nämner Allah då och natten och vad den omsluter med sitt mörker och månen när den blir full. Och Allah syftar här på fullmånen som är den 13, 14 och 15 av den islamiska månaden, i mitten av månaden. När månen är som full och som Sa'di säger, när det är som mest nytta, när man har mest nytta av månen. För ni vet, förr i tiden så kunde man ta nytta av månens ljus, speciellt när det var full. Och sen Allah subhanahu wa ta'ala hade svurit vid de här tre sakerna. Och vad är det som han svär på? Jo, det kommer här. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Att ni säkerligen ska färdas från det ena tillståndet till det andra. Från nivå till nivå. Alltså det här inom parentes. Från att ha varit en droppe av vätska till en tjock blodklump till en bit kött. Sedan en fullkomlig människa för att sedan dö och återuppstå inför nästa liv. Så det här är en tafsir av versen. Och inshallah är det den som är korrekt, att människan färdas från fas eller tillstånd till tillstånd. Från att ha varit en droppe, en bebis, vuxen människa, en gammal människa, och sen dör man och sen återuppstår man. Det finns också de som nämner av de lärda att det här är faserna som människan kommer att genomgå på domedagen. Återuppståndelse, räkneskap, att gå över bron, att få gå in i paradiset eller helvetet och så vidare. Det finns också ett annat sätt att läsa den här versen på. Vi läste La tarka bunna. Man kan också läsa La tarka benne. Och om man läser La tarka benne så är den som tilltalas profeten Muhammed a.s. att du kommer att färdas eller att gå från det ena tillståndet till det andra i din dawa, i ditt kall till islam. Alltså du började med att du var själv. Ni var få. Ni blev mera. Ni blev starkare. Ni utvandrade. Ni fick ett land. Islam spred sig. Och så vidare. Och det här har också, stämmer ju också gott och väl. Allt stämmer. Alla de här förklaringarna av versen stämmer. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِعَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. Så vad är det med dem? Att de inte tror. Och när Koranen reciteras för dem gör de inte sujud. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Yani, fast Allah subhanahu wa ta'ala har visat alla dessa tecken och han har gjort så mycket gott mot människan och låtit honom färdas genom dessa tillstånd, så tror människan inte. Och de reciterar Koranen för dem, så vill de inte tro. Och de vill inte heller falla ner i sujud. De vill inte underkasta sig Koranen. Och de vill inte följa Koranen. Och de beordningar och förbud som finns i Koranen. Bellil ladina kafaru yukadibun. Eftersom att de förnekar detta budskap. Yu'anidun al-haq ba'da ma tabayyana. De förnekar budskapet efter det att det har klargjorts för dem. Inte så att de saknar bevis, utan högmodigt så vägrar de att tro på dessa tecken och bevis. Så Sheikhen säger, man ska inte förvånas över att folk inte tror. Att folk inte underkastar sig till Koranen. Eftersom att den som inte vill tro försöker att slingra sig på alla möjliga sätt bort från sanningen. Och som Allah nämner om Firaun i Koranen, att han visste att Moses budskap, det var haq, det var sanning. Men han vägrade att tro. Och det här är tillståndet av de flesta av människor. Som Allah säger i Koranen, att de flesta människor hatar sanningen. Och Allah säger också, om du följer de flesta eller majoriteten av människorna på jorden, så kommer du att gå vilse. Det här principen att de flesta människorna är vilse och följer sina lustar och begär och vill inte följa sanningen. Och om ni läser vilken berättelse som helst om profeter, så finner ni att det var alltid den majoriteten som vägrade att acceptera. Och det var alltid en mindre grupp av människor som följde profeterna. Eller hur? Som du sa i en hadith, att till och med en profet kommer ensam på domedagen. Eller han kommer med någon enstaka följare. Taib. Så man ska inte förvånas över att folk inte vill acceptera sanningen. Utan så är det. Och här kommer vi till den första sujud som nämns i Juz Amma. Det finns cirka 14 sujudmärken i Koranen. Och det här är den första i Juz Amma. Det finns två stycken i Juz Amma. Den här och i Surat al-Iqra, Surat al-Alaq. Och Abu Huraira radiyallahu anhu, han sa att jag bad med profeten sallallahu alaihi, och han gjorde sujud i den här suran och i Surat al-Alaq. Så jag gör också det. Och det är en autentisk hadith. Och de surorna där det finns sujudmärke är Al-Araf, Al-Ra'd, Al-Nahl, Al-Isra, Maryam. Två stycken finns i Al-Hajj, Surat Al-Furqan, Al-Naml, Al-Sajda. Och Sad finns det faktiskt lite olika åsikter om. Det är autentiskt att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde sujud i Sad. Taib. Det är versen som talar om Dawud alaihissalam. Att han bad Allah om förlåtelse och gjorde sujud. Så profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde sujud, och så sa han, det var som en förlåtelse för Dawud, men vi gör det som en tacksamhet. För att visa tacksamhet. Så vissa vill man säga att man får inte göra det i Salah. För det är inte sujud tilawa, utan det är sujud shukr. Som man gör av tacksamhet. Så Allah alam. Sen Fussilat. Och Najm. Och Al-Inshiqaq, den som är med oss idag. Och Al-Alaq. Så det blir cirka 13 om man tar bort Surat Sad. Det finns lite bestämmelser gällande att göra sujud sahu, eller sujud tilawa. Det första är att sujud tilawa inte är salah. Det är inte bön. Alltså man kan göra det i bönen, det är en annan sak. Men om man gör det utanför bönen, är det som en riktig bön eller är det inte som en riktig bön? Vilket ni ska förstå nu. Om du sitter och reciterar Koranen och du kommer till ett sånt här märke och du vill göra sujud. Och det är rekommenderat att göra sujud. Det finns en autentisk hadith som säger att om man läser det här och gör sujud, så kommer shaitan att gå iväg och gråta. Han kommer säga typ, kolla hur dålig jag är. Bani Adam blev beordrad med sujud och han gjorde sujud och han får belöning. Jag blev beordrad med sujud och vägrade och jag kommer få elden. Så man typ gör shaitan ilsken när man gör den här sujud, vilket är någonting bra. Men frågan är då, om du sitter och reciterar Koranen och du kommer till ett sånt här sujudmärke, måste du då säga Allahu Akbar och gå ner i sujud och sen göra tashahud och sen säga salam alaikum? Ja? Det finns ulema som säger det. Ahmeds madhab. Men det är inte en korrekt åsikt. Utan det som är mer korrekt inshallah är att det inte är salah. Alltså du behöver inte säga Allahu Akbar. Du behöver inte ens ha wudu. Och du behöver inte ens vända dig mot qibla. Vilket håll du än vänder dig åt, om du inte har wudu, som det har berättats från Abdullah bin Umar i Bukhari, att han brukade göra sujud tilawa utan wudu. Och man kan göra det vilket håll som helst. Och man behöver inte göra tashahud, eller man ska inte göra tashahud, och inte heller säga assalamu alaikum efter denna. Och sen är frågan, ska man säga Allahu Akbar? Man kan säga Allahu Akbar när man går ner i själva sujud, men inte när man går upp. Förutom om man är i bönen, för då har nämnts i en hadith att profeten s.a.w. sa Allahu Akbar, han gjorde takbir varje gång han gick upp och ner, alltså varje gång han gjorde rörelser i bönen. Det är en generell hadith. Men utanför bönen så ska man, behöver man inte säga Allahu Akbar, förutom vissa säger när man går ner i den här sujud. Och vad säger man då när man gör sujud tilawa? Man säger det som man säger i vanlig sujud. Subhan rabbiyal a'la. Och man kan även lägga till andra åkallelser som man vill. Det är tillåtet. Är det wajib att göra sujud tilawa? Om det kommer en sån här vers i Koranen, måste du gå ner i sujud eller är det sunna? Vad säger ni? Sunna, ja, det är sunna. Det finns vissa ulema som Abu Hanifa, han som har sagt att det är wajib, baserat på den här versen. Att vad är det med dem? Att de inte tror. Och när Koran reciteras för dem, gör de inte sujud. Att typ det här är ett tecken på att människan inte är troende. Att han inte vägrar att göra sujud. Vilket tyder på att det skulle vara obligatoriskt. Taib. Men det korrekta är att det inte är obligatoriskt. Baserat på att sahaba var ense om detta. De hade konsensus på att det inte är wajib. Och beviset på det är att Umar radiallahu anhu en gång gjorde fredagspredika. Och läste surat An-Nahl, en vers där det finns sujud. Han gick ner och gjorde sujud och alla i församlingen gjorde sujud. Veckan efter läste han samma vers och gjorde inte sujud. Och så sa han att det här är inte obligatoriskt för er. Inna Allah lam yufrid alayna sujud illa an nasha. Allah har inte gjort det här obligatoriskt för oss. Men det är snarare frivilligt. Om vi vill får vi göra det. Och den hadithen finns i Bukhari. Då säger ulema, han sa det här framför sahaba. Och ingen sa nej, du har fel. Det är obligatoriskt. Så det är ett starkt bevis på att det är sunna. Att göra sujud tilawa. Och inte obligatoriskt. No. Det var lite kortfattat gällande sujud tilawa. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, Bel illadhina kafaru yukadhibun. Istället vägrar de som förnekar sanningen att tro. Wallahu a'lamu bima yu'un. Och Allah vet bäst vad de döljer inom sig. Allah vet bäst vad de gör för någonting. Och vad de döljer inom sig. Allah vet, känner till deras fördolda. Och det som är öppet och tydligt. Och kommer att belöna dem för allting de har gjort. Fabashirhum bi'adabin alim. Så meddela dem om ett plågsamt straff. Som väntar dessa förnekare. Och ordet bushra, bashara, kommer från ordet hud. Och bushra används också ofta som glada nyheter. För det mesta använder man ordet bushra för att påpeka att det är en glad nyhet, bushra. Men det kan också användas för att ge någon dåliga nyheter. Och Sheikh Saadi säger att var kommer ordet ifrån? Det kommer från hud, för att huden påverkas positivt. Om man får en glad nyhet och påverkas negativt om man får en negativ nyhet. Man kan få gåshud eller man kan få rysningar och så vidare. Att just därifrån man har tagit det här ordet. Men generellt här så betyder det att man ska meddela dem om en plågsamt straff. Illa alladhina amanu wa amilu salihat lahum ajrun ghayru mamnun. Men inte de som tror och gör rättfärdiga gärningar. För de ska få en belöning utan ände. Alltså paradiset ska de få. Så generellt säger Allah subhanahu wa ta'ala här att folk, de är vilse. De vägrar tro. Men det finns ett undantag. Ett folk som inte kommer att straffas. Utan de som tror och gör rättfärdiga gärningar. För de ska få en belöning utan ände. De ska få en ändlös belöning. Som är paradiset. Och man ser här också att den är ändlös. Ghayra mamnu', de hindras inte från någonting i paradiset. Ghayra maqtu', den kommer aldrig att sluta. Till skillnad från det goda i det här livet. Om du har en vacker trädgård, finns det frukter året runt på träden? Ja? Nej. Det kommer vissa säsonger, eller hur? I paradiset är det likadant. Ja? Ghayra maqtu', ghayra mamnu', det finns alltid frukter. Varje gång du plockar en så kommer en ny. När du dricker, drickande kommer en ny. Det tar aldrig slut, oändligt. Till skillnad från det världsliga livet. Och där i paradiset får man det som inget öga har sett, inget öra har hört. Och det man aldrig har kunnat föreställa sig. Så en till viktig sak i den här versen. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Förutom de som tror och gör rättfärdiga gärningar. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att man måste också göra rättfärdiga gärningar för att vara en troende. Det räcker inte med att säga att man är troende. Som vissa av Ahlul Bidda eller vissa muslimer som syndar. De säger jag är troende, jag har iman i hjärtat. Jag behöver inte be, jag behöver inte ha sjal. Jag behöver inte fasta hit och dit. Allah förlåter, jag är troende. Tron har man i hjärtat. Det är fel. Tron har man i hjärtat men den visar sig också i gärningar. Om det är en riktig tro. Eller hur? Därför säger Ahl Sunnah wal Jama'ah, de muslimerna som följer den korrekta islam, att iman består av tal, tro och handling. Den ökar genom att göra goda gärningar och den minskar om man syndar. Okay? Eller de säger den ökar av att lyda Allah och den minskar av att lyda shaitan. Det är samma sak. Så iman är tal, handling och tro. Eller tro, tal, handling. Man tror på islam. Man säger shahada. Och man agerar i enlighet med islam. Man måste göra salah. Man kan inte vara muslim om man inte gör salah. Om man inte fastar och så vidare. Eller fastan det finns. Ja, nej, man kan vara muslim men man syndar om man inte fastar. Men bönen måste man göra. Man måste generellt agera. Man kan inte bara säga jag är muslim. Och sen så gör man ingenting resten av livet. Som vissa de säger shahada och sen så kallas. Du ser dem aldrig mer. Moskén, de gör ingenting. De lever sitt gamla liv. Det här är inga muslimer. Som muslim måste du också leva som muslim. Du måste praktisera islam. Och profeten har bevisat det här i många gärningar. Han sa att iman är 63 delar. Den högsta är la ilaha illallah. Att man säger det. Den minsta är att man tar bort något skadligt från vägen. Och blyghet är en del av iman. Så han nämnde den här hadithen. Tal, la ilaha illallah. Handling, att ta bort någonting skadligt. Och tro. Alltså en gärning som har med tro att göra som en blyghet. Det är ett av bevisen. Hadith Sahih Muslim. Ett annat bevis är att han sa den av de troende som har den högsta iman är de som har den bästa karaktären. God karaktär är att agera på ett gott sätt. Att ha god karaktär. Att vara generös och så vidare. Det är gärningar. Och när folk frågade profeten alaihissalam om iman, han sa det att du ska vittna om att det inte finns någon gud förutom Allah som är värd att dyrka och att Muhammed är hans sändebud och så vidare. Och så sa han och att du ska be bönerna. Så han nämnde här att bönen är från iman. Och det finns massor med bevis. Och om ni kollar med verserna i Koranen, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Det finns otroligt många verser att man måste tro och göra rättfärdiga gärningar. Och det räcker inte med att tro. Och vissa säger att man bara accepterar. I så fall skulle shaitan vara muslim. Han tror, han vet att det finns en gud. Men det gör inte honom till troende. Han har inte underkastat sig budskapet. Det är det man underkastar sig och man praktiserar religionen. Firaun visste att det finns en herre. Han visste att Mosa kom med sanningen. Men han vägrade att säga det. Och att agera i enlighet med det. Så han var en kafir. Så man måste akta sig för den här felaktiga förståelsen att tron är i hjärtat bara. Så tron består också av handlingar. Och här avrundar vi för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.